Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Und heute steigen wir tatsächlich in die erste Liga auf. Das glaubt ja kein Mensch! Und ab geht's!
Guten Tag, gott folk. Ni är hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats, podden som pratar om den tyska fotbollen. Och när vi spelar in detta är det den 22 december, klockan är 08:19. Och idag ska vi prata om det aktuella, men även summera en del, eller hur, Filip?
Mm, det har ju blivit dags nu så här i vad som förmodligen blir då årets sista avsnitt att knyta ihop säcken lite. Det är ju dagen före doppardagen.
Ja, jag är så dålig på det här. Det är i alla fall dagen före någonting.
Ja, det är nog dagen före dagen. Ja, skitsamma. Det är snart doppardagen i alla fall. Och jag tänker att vi kan väl liksom tänka oss in här, i alla fall för min del, så viner ju vinden här utanför. Det är storm i mitt kära Skåne. Jag tänker att vi sitter här vid vårt stammtisch med brasa som sprakar där i hörnan. Jultröjan på kanske, misten som hänger där i taket. Och i svagt i bakgrunden så hör man Å Tannenbaum på en LP-spelare kanske för att få till extra mysfaktor. Och så helt enkelt kastar vi oss in i den tyska fotbollen och börjar väl då med att prata lite om vad som hänt under den gångna veckan.
Det är fantastiskt. Jag försvann här lite i min egna värld när du berättade din fina... Ja, riktigt härligt.
Vad står på julbordet eller på vårt stammtisch förresten? Du som är tysk.
Jag kör en special. Jag älskar ju rödkål och Nürnberger.
Ja.
Det är ett måste på mitt julbord.
Ja, men då är det som står på vårt stammtisch. Kanske med en Augustiner Pilsner eller något lite mer juligare. Men det får vara något lättdrucket här på morgonkvisten, tänker jag.
Ja, det tycker jag låter alldeles underbart. Så tar vi oss an detta för att det finns en del att smaska i. Och vi kan ju börja i den änden som kanske inte är den godaste och roligaste, men... saker behöver tas upp helt enkelt, och det är ju att Steffen Baumgart tyvärr har fått lämna, eller rättare sagt han har tillsammans med FC Köln kommit överens om att lämna efter denna extremt tunga hösten, och det betyder då att FC Köln står i dagsläget utan tränare, man är i botten av Bundesliga och man har dessutom igår fått också ett beslut av CAS där man inte får värva på grund av hela det där dilemmat med den unga 16-åringen man försökte, eller som man värvade slutligen för cirka ett år sedan. Riktigt tråkigt. Det var ju den här Jacka Kuber-Puksnitsch från Ljubljana. Ursäkta uttalet.
Jag försöker göra bättre, så att vi kör på.
Ja, vi kör på. Så det betyder två fönster som de inte får värva, och det ser inte ljust ut alls för FC Köln. Och vi har ju pratat om det tidigare, de har egentligen en trupp som ska vara egentligen mycket högre upp än de är. Men man hade ju hoppats på att Baumgart skulle ändå kunna lösa det hela, men det ville sig helt enkelt inte.
Nej, det känns ju som att det har varit lite temat den här hösten. Först fick vi då se Bo Svensson lämna Mainz, som också var en väldigt uppeburen och omtyckt tränare. Och sen efter det Urs Fischer där såklart från Union Berlin, och sen nu då Steffen Baumgart. Det är ju tre väldigt karismatiska tränare, och sen läget i Köln är ju väldigt extremt. Alltså både Mainz och Union Berlin har det också tungt, men de kan ju åtminstone värva spelare. Det kan ju inte Köln. Och dessutom så har ju klubben i princip inga pengar. Så det är ju väldigt, väldigt ovisst vad som väntar här framöver för deras del. Om man kommer att överleva kontraktet här nu och klara det och bli kvar i Bundesliga. Det ser ju inte ljust ut, sett hur spelet sett ut under hösten. Men sen då också ekonomiskt, liksom, kommer man kunna finansiera elitlicensen. Det är ju väldigt många frågetecken just nu, så att det blir ingen god jul och inget gott nytt år förmodligen för Köln nu, men vi kan bara hålla tummarna här för att saker och ting kommer att lösa sig. För att det är en anrik klubb, jag tror de är uppe i 130 000 medlemmar, vilket talar sig tydliga språk. Så att det är en klubb som jag i alla fall tycker ska vara i Bundesliga och egentligen vara i mitten av riket. Kanske det nosar på toppskiktet också emellanåt, men nej, vi får se vad som händer, men vi får väl försöka trösta dem i den mån vi kan med att allting löser sig med tiden.
Vi får hoppas det. Drömmen hade ju varit att prins Poldi kommer ridandes på en häst och blir en form av spelande assisterande tränare och skjuter dem kvar i Bundesliga. Det hade ju varit något.
Ja, men det är nog till att drömma lite för mycket. Men vi får säga, det finns inte så mycket annat att göra nu, känner jag.
Nej. Vi går vidare till ett annat hett ämne som har diskuterats väldigt mycket den här veckan, och det är Dortmunds situation. De spelar ju 1-1 mot just Mainz, laget som tog poängen av dem i fjolårssäsongen när de tappade alltihopa. Och efter matchen var det mycket snack om kommer Edin Terzic få stanna eller lämna. Det betydde också ett stort möte med BVB:s ledning, med Watzke och Sebastian Kehl bland annat, som satt långt in på nattimmarna och funderade. Och det kom slutligen ut igår torsdag att man har kommit överens om att Edin Terzic får fortsatt förtroende trots det så kallade spelarupproret med bland annat Marco Reus och andra ledna figurer som har bokstavligen sagt till både Terzic och ledningen att det funkar inte på det här sättet. Men vi får se om Terzic lyckas med den här vändningen igen nu till det nya året. Men det är mycket frågetecken där. Och jag undrar nästan, att är det så att Watzke bara håller kvar Terzic nu säsongen ut så att han sen kan erbjuda Nagelsmann ett kontrakt efter EM? För att det är ingen hemlighet att Julian Nagelsmann är en stor favorit av Watzke.
Så kan det ju absolut vara. Jag har inte själv tänkt i de banorna, men jag vet att det är många Dortmund-anhängare som har surnat rejält några på senare tid på Watzke, just för att han håller kvar vid Terzic. Det är ju en del som då tar Terzic i försvar, men det är också många som har tröttnat nu. Jag menar, i ligaspelet var det en seger på de 8 senaste matcherna eller någonting sådant. Och det är ju inte hållbart för en klubb som Dortmund som ska vara med i toppen och utmana, och allra helst om ligatiteln. Så att jag tycker att man borde har gjort sig av med honom redan med det här laget. Men om det finns en långsiktig plan att plocka in Nagelsmann till sommaren, så köper jag det mer. Men annars så förstår jag inte alls beslutet att låta dem sitta kvar. För att även om man vann sin Champions League-grupp, så tycker jag inte att man gjorde det på ett så vis övertygande vis att det ska rättfärdiga att han får vara kvar som tränare. För att det sägs även att spelarna har tappat förtroendet för honom, fansen är arga. Det råder ju allmän disharmoni just nu i Dortmund, skulle jag säga. Så att det är väldigt märkligt alltihopa, men återigen, visar sig att det är för att Nagelsmann kommer sen efter EM, så köper jag det.
Vi får återkomma till det temat. Lär ju hända en hel del i BVB-läget nu också under julledigheterna. Desto mundrare är det ju i Bayer Leverkusen som slog ett nytt tysk rekord. De har i de inledande 25 matcherna den här säsongen inte förlorat en enda match. De har 22 segrar, 3 kryss och lyssna på det här. Häpnadsväckande 81-18 i målskillnad.
Ja, det är ju helt sjukt. När Xabi Alonso tog över Leverkusen, det var i början på oktober förra året, då hade man ju haft en katastrofal inledning på säsongen. Och man bara kände att det kan vara en lång väg att vandra nu för detta Leverkusen för att bygga upp något igen. Men sen har han ju utfört mirakel. Och där man är nu, det hade jag ju nästan aldrig trott att man skulle hamna där. Sen är det ju det här vinteruppehållet, det brukar vara lurigt. Mycket kan hända där på de där korta veckorna. Men så som det har sett ut under hösten här, så känns det som att de bör kunna fortsätta trumma på även under våren. Och nu är man ju då leder i Bundesliga. Man är kvar i tyska cupen som de enda solklara favoriterna. Och sen är man även kvar i Europa League. Så att just nu i alla fall så luktar det ju en titel lång väg under 2024.
Ja, jag tror ju verkligen på att de kommer bryta Bayern Münchens 11-åriga titel eller Bundesliga-svit helt enkelt.
Jag hoppas det. Det hade ju varit välkomnande. Och överraskande också, för att man har alltid tänkt att det ska vara Dortmund som gör det. Och de var ju, som du var inne på innan, väldigt nära förra året. Men det blir kanske Leverkusen som gör det denna säsongen istället.
Mm. Och sist men inte minst får vi ta av hatten och tacka för åren. För att det har ju kommit nu till den punkten att Emil Forsberg har helt enkelt blivit klar för New York Red Bulls. Han har spelat sin sista match i Leipzig-tröjan. Han spelade för hemmafansen nu i helgen. Han hoppade in, gjorde mål assist direkt så att de vann den här viktiga matchen mot Hoffenheim. Och sen i veckan startade han med kaptensbindeln på och spelade därmed sin 325:e match. Endast Paulsen har fler. Han har gjort 69 assist i klubbens historia. Ingen har gjort fler. Och han har gjort 71 mål. Bara Paulsen, även han, har gjort fler, 88. Så en era har verkligen tagit slut.
Mm, ja, men det får man säga. Och sen får man även säga vad man vill om Leipzig som klubb och Forsbergs val att representera dem. Men han har ju ändå varit klubben trogen under alla dessa år, varit med på resan från Zweite Bundesliga till Champions League, varit med och vunnit deras första titlar där i cupen och så supercupen nu inför säsongen här. Så det är en jäkla resa han har gjort, och det är nog bara till att lyfta på hatten. Alltså. Han kommer ju alltid vara en av de största i Leipzigs historieböcker. Mm. Hans arv kommer att leva vidare här nu fastän han fortsätter karriären i New York då. Och sen är väl känslan kanske att efter spelarkarriären att han återvänder till Leipzig i någon form för någon roll utanför planen då. Att han är så himla stor där, han verkar ju trivas bra i Leipzig också, både han och hans familj, och är väldigt älskad och uppskattad där, så att någonstans känns det kanske ändå som att han kommer att återvända.
Mm. Det känns inte alls omöjligt. Vet du vad han kommer sakna mest med Tyskland?
Jag såg det med schnitzlarna.
Mm.
Det,
men
det borde väl finnas något ställe i New York kan man tycka som serverar fina schnitzlar också.
Ja, jag gissar på att han och tränaren Sandro Schwarz kommer leta efter de här ställena.
Så jag antar det.
De kommer nog lösa det ihop. Ska ju sägas, det visste inte jag, att Sandro Schwarz är tydligen, enligt Jimmy Forsberg, då bästa vän med Marco Rose. Så det är ju trevligt.
Mm. Ja, men ja. Då finns det en koppling också.
Mm, verkligen. Men med det sagt, ska jag ta en liten avstickare, sista avstickaren, innan vi går in på våra fina nomineringar och utmärkelser. Och det är att Bastian Schweinsteiger, Fußballgott, var med i Bilds Frasmea podcasten. Jag vet inte om det är en podcast som du följer. Men
det är det icke.
Det är det icke, men det är en podcast som kommer lite sporadiskt, men då med rätt så prominenta gäster från Tyskland, och helt enkelt snacka med dem om livet, om sporten och alltihopa. Och då fick Schwein i frågan att ta ut sin bästa elva med spelare som har spelat med, och sen får man alltid välja om man själv är med eller inte. Han tog med sig själv i alla fall. Men det var ett väldigt trevligt samtal tyckte jag på alla sätt och vis, och han var ju verkligen öppen med att han skulle vilja ge Tyskland ett till VM-guld, så han öppnade ju verkligen dörren för att jobba med landslaget i framtiden igen i någon form av roll, och även för Bayern München att vara där. Men jag tänkte på den där elvan, vill du höra den?
Mm, absolut, jättegärna.
Mm. Han kör med 3-5-2. Redan där började det gnissla lite i podden, för att man tyckte en trebackslinje, det är inte bra när det kommer till så kallade tyska lag. Men den här känns ändå väldigt stabil på alla sätt och vis. Vi har Neuer i mål, inga konstigheter där. Philipp Lahm och David Alaba som så kallade höger- och vänsterbackar. Och sen Holger Badstube som mittback.
Ja, oh, fint namn.
Mm, väldigt fint namn. Schweini sa, precis som Pep sa en gång i tiden, att det är en av de mest talangfulla mittbackarna som har funnits, men tyvärr extremt skadebenägen.
Mm.
Sen har han sig själv, Schweini, bredvid Pogba då. Också rätt så bra när väl Pogba spelar fotboll och når sin toppnivå. Och sen där framme har man då Robben, Müller och Ribéry. Det är ju en jäkla skön trio. Och där framme då, Wayne Rooney och Zlatan Ibrahimovic.
Oj, oj, oj. Ja, inget dåligt lag. Lite förvånande att inte Lewandowski var med. Men så blev jag så lite så här, hur mycket spelar de tillsammans egentligen i Bayern München?
Nej, det var ju inte så mycket.
Nej.
Han försvann ju...
Hade det kanske varit givet. Samma Klaas och Gomes känns ju som att de eventuellt hade kunnat vara aktuella.
Mm. Men ja, Zlatan och Rooney är ju... De är ju rätt så starka.
Ja, det är ett stökigt lag. Alltså, hade alla spelarna varit sin prime och Badge stod bara skadefri så känns det som att det här laget hade kunnat jogga hem Champions League.
Mm, verkligen. Men med det sagt, går vi helt enkelt till de här fina utmärkelserna som du får ta taktpinnen i.
Ja, jag får väl göra det eftersom det är jag som har begärt på detta segment. Jag tycker alltid det är kul att sätta punkt för en säsongshalva med någon form av utvärdering. Och då satte jag mig ner och skrev ner några punkter här då. Sammanlagt så blev det 10 kategorier. Så jag tänker att vi ska börja då med den första som är höstens största överraskning. Och då tänker jag att du ska få äran att börja säga vad du tycker har varit höstens största överraskning inom den tyska fotbollen.
Och jag tror här kommer vi kanske slå på samma spik. Men det går ju inte att undgå, tycker jag, att inte nämna det laget som kvalade sig kvar i Bundesliga och är nu uppe och fightas i toppen. Och det är VfB Stuttgart med Sebastian Hoeneß i spetsen. Vad de har åstadkommit den här säsongen tycker jag är en enorm överraskning. Jag hade inte alls tippat om där uppe. Jag hade självfallet kunnat tänka mig dem i mitten, överskiktet, kanske nosa lite lätt på Europaplatserna, men inte på detta sätt.
Och du har helt rätt. Jag har också valt ut Stuttgarts höstsäsong som den största överraskningen. Och vi kan ju säga det till vår lyssnare, vi har ju absolut inte pratat överhuvudtaget innan inspelningen här. Nej. Om vad vi har valt ut. Men jag vet att vid tidigare tillfällen när vi har haft liknande utvärderingar så har det hänt ganska ofta att vi har valt ut samma svar då. Men det är så det är. Och Stuttgarts höstsäsong har ju varit helt fantastisk och man hade absolut inte väntat sig det. Alltså när man inledde då med att ösa in mål, då kände man ju att det var lite latchelajban. Det var väl att man vann premiären med 5-0 och sen förlorade man med 5-1 mot Leipzig i andra matchen. Och sen vann man den tredje matchen med 5-0. Så att man tänkte där så att ja, men det här är en tillfällighet, just nu gör det jäkligt bra. Men sen kommer den här svackan och man förlorar 10 matcher i rad och man faller i tabellen. Men det har man inte gjort. Och det är ju tack vare Gyrassi, Undav och Fyrish som alla har levererat framåt under hela hösten. Så det är väldigt roligt att se. Och det är också intressant att följa och se om de kan fortsätta under våren och i så fall ta sig ut i Champions League kanske.
Ditt kära Stuttgart.
Precis, ja men bra, de har för mig något gott öga till. Om vi då traskar vidare till kategori nummer 2 så ska vi vända på det och ta ut höstens största besvikelse. Jag tänker att vi har det lätt för oss, att jag läser upp kategorierna, så får du inleda och sen får vi se om jag har valt samma.
Och här gjorde jag en lite specialare med höstens största besvikelse och gjorde någon form av paket och en form av en paketstämpel som besvikes i den mån av att det är sorgligt. Och då vi har redan pratat lite lätt om det, men då slänger in Steffen Baumgart, jag slänger in Bosse Svensson och slänger in Urs Fischer. Det är säsongens stora besvikelse att vi har fått se alla de lämna Bundesliga, tycker jag. Eller sina respektive lag, för att de har varit form av, inte ikoner är alltid så stort ord, det ska man kanske inte säga, men de har verkligen varit framträdande figurer i sina klubbar och verkligen förknippats med dem väldigt mycket, och jag tycker det är väldigt sorgligt att de har lämnat sina respektive klubbar.
Ja, men det skriver jag under på alla dagar i veckan. Det har vi varit inne på flera gånger ju, hur mycket vi tycker om det, framförallt Bo Svensson kanske, men även Baumgart och Fischer, så det är trist. Någonting jag tycker har varit den största besvikelsen, kanske inte kommer som en större överraskning, men det är ju att HSV inte har dominerat mer än vad man har gjort. Man inledde i säsongen med att ta 4 vinster på de 5 första matcherna, bland annat mot Schalke och sen mot Hertha Berlin också. Det var med nöd och näppe man inte vann mot Karlsruhe i den andra matchen, för att man släppte in ett mål i sista sekunderna. Annars hade man haft 5 vinster på 5 matcher. Och därför då så kände man att det här kommer gå vägen. Nu, det är nu vi går upp till Bundesliga. Men sen ställdes man på bortaplan mot nykomlingarna Elfsborg och Osnabrück. Och därefter så har det varit väldigt mycket upp och ner. Höga toppar, djupa dalar. Och sett i spelarmaterialet hos vi besitter så tycker jag att det är förkastligt och undermåligt att man inte har lyckats få ut mer av sin potential. Så att man nu är trea här till uppehållet och har 4-5 poäng upp till Kiel och St. Pauli i toppen, det är en stor besvikelse för mig. Och det kommer jag sörja kring under julhelgen här, att det inte blev bättre än vad det blev.
Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Den tiden i Zweite börjar bli lång.
Ja, det känns ju som att det skulle kunna bli 10 år. Men det är kanske det vi ska satsa på. Innan tänkte jag mig säga, ja, men tredje gången gilt. Nu är vi uppe på sjätte försöket. Så att varför inte köra på till tvåsiffret?
Det kanske blir Dimos i Zweite.
Ja, precis. Och så istället blir att man ska undvika tredje ligan. Nej, vi får hoppas på att saker och ting vänder efter årsskiftet här. Höstens bästa spelare då? Där kanske vi har samma.
Den här var lurig tyckte jag. För att det har funnits väldigt många framträdande spelare. Självfallet är det svårt att undgå spelarna i Bayer Leverkusen. Där har vi ett par spelare som jag tycker är värda att pratas om i denna kategori. Men jag tror att vi kommer landa slutligen ändå på samma spelare. Och det går inte att undgå Harry Kane och hans prestationer i Bayern München på den här korta tiden. Ja, han är ett superproffs. Ja, han har den pressen på sig att han ska göra det här. Men att han sen gör det här på det här sättet är extremt anmärkningsvärt. Och han kommer vara så extremt vital viktig för Bayern München att de ska nå sina mål nu till våren. Så det var precis han, annars hade jag nog nämnt någon annan, men jag vill först se vem du väljer innan jag kanske ser de andra namnen också.
Ja, jag knöt näven här av lycka när jag hörde att du sa Harry Kane, för att jag har inte valt honom faktiskt. Bra. Även om jag tycker att han har ju definitivt gjort sig förtjänt av utmärkelsen. Men jag har faktiskt valt en lagkamrat till honom, och det är ju Leroy Sané.
Kul.
Han har haft en helt fantastisk säsong så här långt. Noterats för 8 mål, lika många framspelningar i Bundesliga då. Och äntligen bevisat att han är värd de där 50 miljoner euro ska det sägas, som Bayern München betalade för honom för 3,5 år sedan. Han har ju fått en pånyttfödelse här under hösten och varit väldigt, väldigt bra och nyttig och fin för sitt Bayern. Men jag tycker nästan känns taskigt här att ingen av oss har valt någon Leverkusen-spelare. Mm. Men samtidigt kanske det också grundar sig i att det är liksom lagspelet som utmärker sig där. Det är inte de enskilda spelarna. Alla är ju väldigt, alltså alla bidrar ju till att det här rullar på som det gör. Så att, det är väl mer att om man ska välja ut året eller höstens lag så är det utan tvekan Leverkusen. Men den kategorin har vi inte med.
Den har vi inte med. Men där kan man ju bara nämna i alla fall de som verkligen har stuckit, det tycker jag, det är ju Boniface, Wirtz och Grimaldo och Frimpong. De fyra är ju Oshaka. Okej, nu nämner jag ännu flera. Men det är...
Även mittbackarna tycker jag. Ja. Tao, gamla Hammarbyen, Odilon, Kossi någonting. De har ju släppt in minst antal mål också i hela ligaspelet, så att det är ju inte konstigt heller att de har presterat då. Men vi hoppar vidare till höstens bästa talang.
Den var lurig. Den var betydligt svårare att utse. Och där tycker jag också det är svårt så här med vad nämner man inom talang? Vilken ålder går man på? Och där får man väl definiera lite själv. Men bör ju vara rätt så ung i alla fall.
Men jag tänker väl under 22, under 23 kanske.
Precis. Och om man har där så är det ju Wirtz jag vill lämna i det sammanhanget om man går på det strecket. Men om jag ska gå på något som jag blev lite över... Jag vet inte om det är kanske lite taskigt jämfört med andra som har spelat mer, men jag har blivit väldigt positiv och överraskad på de här få veckorna som han har nu spelat. Men det är Gittens i Dortmund. Och vad han har visat på också. Men
han har ju fått lite av ett genombrott.
Mm, det tycker jag. Men annars är det självfallet om vi har U23 som gräns, så är det Florian Wirtz.
Mm, och det är samma här. Jag tycker också att det har varit svårt att bara välja ut en. Det är många som har presterat. Vi har Xavi till exempel i Leipzig som har varit helt fantastisk. Och sen även Hugo Larsson tycker jag till viss mån har gjort sig förtjänt av den titeln. Med tanke på att han kom från Allsvenskan och direkt har klivit in och gjort det han har gjort. Men alltså Florian Wirtz, vi får ju komma ihåg där att han drog på sig en jäkligt tuff skada. Mm. Så han har kommit tillbaka från på ett fantastiskt vis. Man märker inte av någonting längre att han har varit korsbandsskadad. Och har varit en stor anledning till att Leverkusen har gått så starkt som de har gjort. Det är 5 mål och 7 framspelningar så här långt. Så att det talar också sitt tydliga språk. Så väldigt roligt att säga att han är tillbaka. Det är ju aldrig lätt med de här tuffa skadorna. Speciellt inte när man är i ung ålder. Framförallt psykiskt, mentalt handlar det mycket om att våga utsätta kroppen för den här höga belastningen som krävs för att vara ett fotbollsproffs. Och det är det inte alla som klarar av. Och det har man ju sett tidigare. Folk som är på korsbandsskador som har varit supertalanger men sen har helt och hållet har fallit bort. Men vi får hoppas att han får hålla sig frisk nu och kan fortsätta leverera här.
Mm, det har du fullständigt rätt i. Om vi kikar då vidare till nästa kategori då.
Mm, då har vi höstens bästa nyförvärv.
Mm. Och där kommer jag gå snabbt och rakt. Finns ett par bra, men komma på free transfer, gå till en klubb och
jag kan redan säga att vi har samma.
Briljera på det sättet som man gör, både bakåt och framåt. Grimaldo, ingen snack om saker.
Yep. Nej, det är helt fantastiskt det han har åstadkommit. Så snabbt också, han har aldrig spelat i Tyskland innan.
Nej.
Och så kommer han från Portugal, och det är ju ingen skitliga, men då borde han ta lite tid att anpassa sig. Men alltså, herregud vad han har levererat. Så att, den köper jag rakt av. Kategori nummer 6. Höstens bästa svensk. Och där tror jag eventuellt också att vi har samma.
Mm, det har vi verkligen. Man kunde ha tagit honom under kategorin bästa talang. Precis som du nämnde lite tidigare. Mm. Men jag tycker det här är väldigt, väldigt passande att slänga in hans namn. Och det är Hugo Larsson.
Likt
Grimaldo, att bara kunna anpassa sig så snabbt. Och sen ska du också säga att Hugo Larsson är en tonåring fortfarande, att han gör det på det här sättet. Dino Toppmöller har också sagt det, hur Hugo hanterar pressen och allt runt omkring fotbollen och på planen. Det är enastående och det ska bli jäkla roligt att fortsätta följa det här äventyret med Larsson i Eintracht.
Mm, extra stolt är mig också att han kommer från mina hemtrakter nere i Ystad. Det är kul att vi har en representant här i Bundesliga som gjort det så bra. Väldigt älskade och uppskattade fansen redan också. Så att, ja, han förtjänar den platsen. Kan jag dock nämna också att Branimir Hargota är ju den svensk som gjort flest mål i alla fall.
Mm. Det ska verkligen nämnas.
Det är vår lilla poddkompis. Så att vi skickar ut ett litet grattis till honom här också under den här kategorin tycker jag.
Det tycker jag. Det gör du helt rätt i.
Om vi går vidare så har vi höstens stora ledare.
Mm. Den är svår, tycker jag.
Tycker du?
Ja, jag tycker
det var en av de enklaste.
Var det så?
Ja.
Jag kanske tänkte fel då, helt enkelt. Jag vet inte.
Ja, det kan man inte göra, tycker jag. Att man får tolka det lite hur man vill det här.
Ja.
Det är det som är det fina också, att det kan vara en match, det kan man spela, det kan vara vad som helst. Liksom.
Mm.
Ja, jag finns ledare då, men många andra kategorier.
Precis, jag tror just ledare, jag tror jag landar i det negativa träsket med Terzic och sådana som inte alls har varit bra ledare. Men då måste jag ju, när jag ändå tänker lite klart och tydligt, måste jag ändå lyfta som ledare Sebastian Hoeneß i Stuttgart. Vi har nämnt dem tidigare och hans prestationer i klubben är enorma. Samtidigt borde man egentligen nämna Xabi Alonso när jag tänker efter mera.
Men då ställer du fast vid Hoeneß, för att jag har nämligen Xabi Alonso.
Ja.
Så att då får vi båda nämnda.
Mm. Snyggt.
Jag har redan varit inne på Xabi Alonso och jag tror inte att det finns så mycket mer att säga egentligen.
Mm.
Utan han är ju numera betraktad som en av världens hetaste tränare. Så att han kommer ju förmodligen lämna Leverkusen med största sannolikhet efter säsongen. Och han kommer ju troligtvis att hamna i Real Madrid. Men
exakt.
Vi får njuta under våren av hans framfart och se om han lyckas kamma hem någon titel till sitt Leverkusen.
Mm. Nu
kategori nummer 8. Höstens mest minnesvärda match. Den. Där finns jag också lite att ta av.
Den var den svåraste av alla.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tycker att själva uppladdningen till den här matchen var något utöver det vanliga. Det kröp i kroppen väldigt mycket på mig och jag tyckte det var väldigt roligt och spännande. Sen var själva matchen i sig kanske inte den mest häpnadsväckande eller minnesvärda på det sättet rent spelmässigt, men hela paketet enkelt sagt. Och då är det då det klassiker som spelades i Dortmund mot Bayern München. Som Bayern München, ja, de körde bokstavligen över Dortmund och Dortmund hade inget att säga. Men det var ju hela den här grejen.
Som det brukar vara.
Exakt, som det brukar vara. Men det var hela grejen inför att Bayern har skador, Bayern är ur form. Ditten och datten, nu ska Dortmund på hemmaplan kunna ge revansch och si och så.
Och sen det var väl så också att Dortmund inte hade förlorat en match än, när man ställdes mot Bayern.
Precis, så det var mycket runt omkring det. Men sen har det varit så många matcher som har varit så jäkla minnesvärda och härliga. Jag tycker Bayer Leverkusen har ju så många i sitt register just nu, eller sitt register på sitt spelschema bakom sig, som har varit extremt roliga att bevittna. Bara nu senast när de spelade här i ligaspelet, den sista matchen inför uppehållet, så vann man ju med 4-0 om Bochum, kanske inte det sexigaste så, men Xabi Alonso spelade då med ingen spelare som ska representera ett lag i afrikanska mästerskapen. Bara för att checka, helt enkelt, för hur kommer det gå när de är borta?
Mm.
Och det gick ju bra. Schick startade istället för Boniface och gjorde hattrick direkt. Och Wirtz var så fin som man alltid är. Stanisic gjorde jävligt stabilt i försvaret. Och, ja, det var riktigt roligt att se på det sättet också.
Men de har ju en sån jäkla bredd, alltså det är ju möjligt nu.
Verkligen, verkligen.
Mm. Min mest minnesvärda match, då ska vi backa bandet 5 månader tillbaka.
Mm.
Och det är ju premiären då i Zweite Bundesliga. Den mellan giganterna HSV och Schalke.
Aha.
Jag vill ju någon tro att det är väldigt få som faktiskt har glömt den tillställningen. För att den var ju något utöver det extra. Och framförallt då om man höll på HSV.
Mm.
Ja, alltså jag minns ju den fortfarande väldigt väl. Jag skulle ju se matchen, hade varit iväg hela dagen, skulle se den på Malmö central egentligen tillsammans med en kompis. Men av någon anledning så kunde de inte visa Viasats kanaler, så då fick jag skynda mig bort till det döda köpcentret Entré istället. För att där vet jag att man alltid kan få se den match man önskar, eftersom det aldrig är folk. Så där slår man ner med min kompis. Och sen är det bara att njuta av fotbollsgodis av världsklass. HSV vinner till slut med 5-3. Och alltså det är ju den här också att det hela tiden blir... Det är ju Schalke som tar... Eller HSV som tar ledningen, Schalke kvitterar och sen tar Schalke ledningen inför halvtid. Men då vet man ju om att det kommer hända mycket mer i den andra halvleken. Och där gör HSV 2-2, man gör 3-2, sen blir det 3-3. Och då är det 20 minuter kvar att spela typ. Men man vet att det kommer att hända mer. Och mycket riktigt, sen blir det 2 mål till på övertid. HSV vinner med 5-3 och jag är superlycklig alltså. Så att det är verkligen ett minne jag kan blicka tillbaka på och bli helt varm i kroppen fortfarande när jag tänker på det. För att jag var så euforisk och sprallig efter den matchen. Att, den innehöll verkligen allt. Så att ja, ett fantastiskt minne.
Ja, det är underbart att höra. Det är ju verkligen det som man älskar med fotbollen. Det där är just
och framförallt den tyska.
Positiva sidan. Ja, framförallt den tyska. Helt rätt, helt rätt.
Om vi då går till den sista ordinarie kategorin, så har vi en liten bonus som vi avslutar med. Men då är det höstens mest anmärkningsvärda prestation.
Mm. Och den är ju väldigt tung på alla sätt och vis.
Kan man välja från ett brett spektrum?
Mm, det kan man verkligen göra. Jag tycker de här sista var ju verkligen de svåraste. Kanske fanns en anledning till det också. Att det var som det var. Men jag var fram och tillbaka det hela tiden. Fram och tillbaka vad jag skulle slutligen välja med anmärkningsvärda prestationer. Kan du inte köra först?
Kan jag absolut göra. Där fanns ju vissa saker man kände sig att ja, men det här vill jag ha med. Till exempel vill jag ha med Hugo Larsson. Och först tänkte jag på höstens bästa talang. Men sen kände jag att nej, höstens bästa svensk passar han bättre på. Så då körde man det där. Och det är Guirassis målskörd. Han inledde ju säsongen med att göra hela 10 mål på de 5 första matcherna.
Mm.
Och sen har det bara fortsatt rulla på för hans del. Och på bara några månader så har han ju gått från att vara en doldis till ett av de hetaste namnen i fotbollsvärlden.
Mm.
Och sen är det så, man vet ju aldrig om det här är på riktigt eller om det bara är en tillfällighet. Så därför känner man ju lite att Stuttgart kanske bör försöka kränga honom nu under vinterfönstret för att vara säker på att man får in ett bra belopp från honom. Samtidigt som att man riskerar ju allt om man gör det. Mm. Men alltså det är ju en spelare som, då var jag inne på det tidigare, att man spelar ju kvalspelare mot HSV förra säsongen för att hålla sig kvar i Bundesliga. Och där var han ju med och hittade nätet. Men då hade man ju noll aning om att han skulle leda sitt Stuttgart i 3:e plats och ligga 2 i skytteligan efter Harry Kane.
Mm.
Så att det är bara till lyfta på hatten för Guirassy, tycker jag, hans makalösa prestation här.
Verkligen. Ska sägas bara det där med försäljningen, att det finns ju tydligen en klausul i hans kontrakt så att de kan bara, det är ju mycket pengar för Stuttgart, men ish få 20 miljoner från honom.
Ja, just det. I alla fall att han ändå låg på 40.
Nej, tyvärr inte.
Ja, det är ju...
Och de har ju försökt förlänga nu.
Jag har sagt att han vill bli kvar i Stuttgart säsongen ut.
Så förhoppningsvis kanske de kan lyckas förlänga, alltså förnya hans kontrakt så att den där klausulen försvinner helt enkelt.
Mm. Ja, det hade varit det bästa såklart. Men vi får se. Men väldigt underhållande spelare.
Verkligen. Om vi då går till en annan underhållande spelare, för att jag tycker, vi har inte nämnt honom alls det här avsnittet, och han bör nämnas med tanke på hans höst. Kanske inte varit lika stark nu på slutet, men inledningsvis och alltihopa har varit mycket snack om honom, och det är självfallet PSG:s Xavi Simons som har lånats in till RB Leipzig, och han har ju stått för enormt fina prestationer. Han har gjort nu 7 assist och 4 mål på 16 matcher och också gjort mycket i det dolda, om man nu vill kalla det så. Alltså varit en motor i Leipzigs anfallsspel i många matcher och verkligen bara blommat, och han är ju också bara 20 år gammal.
Mm. En fantastisk spelare. Definierar mycket så här den moderna fotbollen ändå på ett positivt vis, ska sägas. Eller en modern fotbollsspelare väl mer rättvis att säga. Men han har alla de här egenskaperna som krävs för att leverera nu med snabbheten, tekniken och speluppfattningen. Så extremt rolig att spana in. Så att det är tråkigt att det bara handlar om ett lån i det här fallet. Men som jag har sagt så många gånger tidigare under podden här, vi får njuta under våren, för att sen försvinner han ju till sommaren.
Ja.
Det var vi framme vid bonuskategorin. Och den är också väldigt bred. För att där ska vi ju få önska oss vad vi helst vill ska hända under det kommande året. Det vill säga 2024. Och nu står vi här med en halv säsong spelad. Och har lite förutsättningar klara för oss när det kommer till ligaspel och de europeiska turneringarna. Men där finns ju så mycket mer.
Mm. Jag kan ge dig mitt blad som jag skulle vilja inträffa.
Kör.
Då börjar vi i botten. Jag hoppas på att Hugo Larssons Eintracht Frankfurt löser Conference League. Jag hoppas att Bayer Leverkusen löser Europa League. Jag hoppas att Bayern München med Harry Kane i spetsen vinner återigen på Wembley Champions League. Och sen den största av största kanske skrällar. Men förhoppningar och på något vis drömmar. Tyskland vinner hemma under hemma-EM:et.
Så. Jag hade på känn att den skulle komma.
Tror du tomten löser detta?
Jag tror väl kanske Europa League i alla fall skulle nu tomten kunna lösa. Resten av punkterna är jag mer tveksam till. Men framförallt det här att Frankfurt vinner Conference League, Leverkusen vinner Europa League och Bayern München, eller Dortmund för den delen, vinner Leverkusen vinner Europa League och sen Bayern eller Dortmund vinner Champions League. Det hoppas jag också på. Men när det kommer till att Tyskland ska ta hem EM är jag ju desto mer osäker. Och jag kan ju ta vid då från min lilla lista. För att jag har ju toppat den med att Tyskland inte skämmer ut sig under EM. Så att vi är lite varsett bås där, känner jag, gällande vad vi har för förväntningar på detta Tyskland. Jag hoppas givetvis att man ska skrälla och ta sig hela vägen till final och vinna den då givetvis. Men sen som det har sett ut under åren så känner jag väl mer att vi ska vara glada om de tar sig vidare från gruppen och sen kanske även avancera lite i slutspelet. Men ja, vi kommer komma in mer på det tyska landslaget såklart under nästa år och vad vi har för förväntningar inför EM. Men därtill på min lista så har jag ju inte helt oväntat att HSV äntligen går upp till Bundesliga. Jag tycker att det är dags nu och hoppet lever absolut, men det krävs ju att allting och alla steppar upp. Sen har jag något annat lag än Bayern München vinner Bundesliga. Det har vi också varit inne på. Då tror jag att Leverkusen kommer ta det. Jag känner väl också just nu att det är fullt rimligt. Så att det hoppas jag kommer hända. Och sen sist men inte minst så hoppas jag också att vi får se en riktigt otippad cupfinal. Och det kommer vi nog få göra i vilket fall som helst. För att det är väl egentligen bara Leverkusen som är ett förväntat lag till att kunna ta sig till finalen. Och de brukar ju inte ens göra det. Så att det kan ju bli en riktigt rolig final vi får se där på Olympiastadion i slutet på maj eller början på juni när finalen spelas.
Magiskt. Magiskt. Ja, med det sagt stänger vi luckan för 2023.
Vi får väl göra det, ja. Jag tycker väl att det här blir ett fint avslut. Och kan ju passa på och säga det att medan vi tar lite uppehåll här med podden så får man gärna kika in på fotboll.nu för att just nu är det något jäkla stim här och pumpa ut artiklar och min kollega Axel han bidrar också. Så att där finns ju mycket att läsa om den tyska fotbollen och det kommer fortsätta så förhoppningsvis här under julhelgen och början på det nya året. Så att fotboll.nu gott folk.
Genau, så ska det vara. Ta hand om er. Frohe Weihnachten und gutes neues Jahr. Så hörs vi snart igen.
God jul och gott nytt år. Älskade lyssnare.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.